Hej och välkomna till biblioteket i Rebbetua Röd. Och idag ska vi hålla tal, höll jag på att säga. Det ska vi inte göra, men vi ska prata om ett tal. Ett berömt tal, och då menar jag inte heller siffran, utan jag menar sånt som man, när man orerar om någonting helt enkelt. Eller hur, kära kollega?
Ja, och det är inte vilken orerare som helst som höll detta tal, utan en mycket vältalig och smart man. Vid namn Abraham Lincoln.
Ja.
Den gamle presidenten.
Var han smart? Det
var han var åtminstone. Ja, han var ju lärd i vart fall. Han var ju advokat också, så att han behöver ha varit hyfsat smart.
Det var en bildad man, kan vi nog anta.
Ja, det kommer vi att märka. Det märker vi i talet och kommentarerna kring det som vi kommer till sen. Han har uppenbarligen läst på för att vara på den tiden.
Ja, och talet i fråga är ju då, vad heter det på svenska? The Gettysburg Address. Gettysburg-talet.
Ja. Typ. Ja, det lustiga med talet är att det är bara, jag tror, 19 meningar långt.
Så. Ja, det är inget långt tal, det är det inte. Det är inte som de här latinamerikanerna som ska stå och prata i 6-7 timmar.
Nej, det är lustigt. Det här ägde ju rum då, för att gå direkt på det.
Ja.
När de invigde en kyrkogård efter slaget vid Gettysburg, kanske den mest blodiga historien i amerikanska inbördeskriget.
Ja.
Det dog typ 30 000 pers, eller blev skadade och dog på bägge sidor.
Ja.
Och presidenten kom dit, det var en hel, liksom, hölls tal av en annan kille före som höll tal i typ 2 timmar.
Ja, precis.
Han var sån här kändtalare. Och det var musik och det var präster, och så kom Lincoln upp där, 2,5 meter lång, och pratade i typ, vad kan han ha tagit? 5 minuter? Kvart?
Ja, max. Talet, när du lyssnar på det intalat, så är det 2 minuter och 40 sekunder i genomsnitt ungefär.
Jag tror han lär ha talat långsamt.
Ja, men de är långsamma. De är jättelångsamma, de här talen på nätet. Så att jag tror inte det. Max 5 minuter har han, om han inte står och pratar runt omkring, alltså själva talet. Mm. Så att säga.
Ja, det är lustigt att det är lite oklart exakt vilket tal han höll, för att det finns typ 5 olika versioner, varav en anses vara mest akkurat för att den är signerad och daterad av Lincoln själv.
Ja.
De andra skiljer sig inte så mycket åt det. De utelämnar Gud några stycken på ett visst ställe och sådär. Men exakt vad han sa, inte 100%.
Men borde det inte finnas samtida tidningsreferat eller någonting sånt där?
Jo, de skiljer sig lite från talet hans också, om något ord. Ja. Men i stort sett, det tal vi har lyssnat på är nog korrekt hyfsat.
Ja.
Med eller utan Gud, så att säga.
Ja, mitt innehöll Gud när han nämndes.
Det finns inga inspelningar dock, så att det är lite svårt att säga.
Ja, precis. Nej, det
inte kunde ha funnits inspelning, tror jag. Visst hade man väl ljudinspelning på 1800?
När kom de första? Det är de här vaxrullarna, tror jag, de första inspelningsgrejerna. Fonograf, eller vad det heter. Ja,
det här var ju 1863, så det är inte
kanske. Kanske att det fanns någon.
Det finns ett känt foto i vart fall, när man knappt ser hand bland en massa soldater. Och så.
Ja.
Så
att, ja, precis.
Men
ja, varsågod.
Men jag tycker du som har lite bakgrund i retorik kan nog uppskatta det talet, tror jag.
Det gör jag. Det är ett snyggt tal, och det jag tycker är väldigt snyggt, det är ju det som stryker mig alltid så väldigt medhårs, det är att det är inte speciellt babbligt. Det är väldigt rakt på sak, det är ganska konkret, det är väldigt amerikanskt, och jag gillar den amerikanska, alltså väldigt direkt i poängen utan en massa jidder. Det som det kan vara drygt med amerikaner är att de ska nämna Gud och Jesus och sånt alltid. Men om man stryker den biten, så är det talet väldigt snyggt och väldigt tydligt och väldigt utan svammen.
Ja. Han har blivit inspirerad av alla möjliga håll. Bibeln, ett grekiskt tal som någon kille höll i Aten för typ många tusen år.
Ja.
Och diverse andra böcker och tal som hölls i eller kring den tiden, etc. etc. Det märks att han är påläst.
Precis. Jag läste och såg att han blev blandad bemött när det här talet.
Herregud.
Vissa tyckte inte alls om det. Vissa tyckte det var ett banalt tal och så vidare när det kom. Men nu i efterhand så brukar det ju framhävas som ett av de snyggaste talen som har skrivits av någon. Så att,
ja, det var ju över, vad ska man säga, politiska gränser. Vilket det är lite förvirrande, för att på den tiden var ju demokraterna liberala, vad heter det?
Ja.
Tvärtom.
Precis, de, det var ju stora skiftet. Ja, precis. Ja, det är tidigare än så.
Ja, jo, men just då hade de inte bytt. Då.
Nej, men precis.
Så att på den tiden var demokraterna de som tyckte om afrikanska slavar och sånt där. Så att,
typ. Ja. Ja, nej, det är ju lite, alltså politiskt är ju inte Lincoln lätt då. Men våra mått mätt och placera in kanske, så att säga. Han var ju...
Nej.
Ja.
Huruvida han vill... Han förbjöd ju slaveri Eller han försökte vart fall, det tog ett tag innan det kickade, ja, om man säger så. Men huruvida han gjorde det för att han var en människovän eller för att det var praktiskt, det återstår att se. Så att säga.
Ja, jo.
Det är lite oklart vad hans motivering var. Hur god hjärtat.
Ja, det, liksom. Alltså, det är väl så enkelt att det är inte en grej som talet, eller förlåt, hela alltet handlar om. Det är ju mycket grejer. Men jag vill ändå understryka, jag tror att en stor grej är slaveriet. Alltså, det är, och inte för att Nord nödvändigtvis var de så himla nobla, men för att man insåg väl att omvärlden och alltihopa och sånt, det blir ju svårt att upprätthålla som enda landet i väst som då hade slaveri på det viset, så att säga.
Ja, alltså det finns ju brev från den tiden som pekar där sydstatsguvernörer och sånt där säger rakt ut att de parafraserar att institutionen slaveri är skitviktig för oss och ni kan skita ner Nord, typ. Så det är väldigt viktigt i kriget. Det är inte enda anledningen. Sen höll ju Nord på att industrialisera sig mer också och behövde mindre slavar rent krasst cyniskt.
Ja, så att, och syd, jag tänker mig att man var väl väldigt orolig att syd skulle just lämna unionen. Och då var ju det här ett av grejerna, att man ville sätta dem på plats angående allting som har att göra med detta. Och de här grejerna lever ju kvar än idag, kan man ju lugnt säga. Det är ju inte så att det är inte direkt så att
nej, precis, jag tänker när Martin Luther King höll på med, du vet, de skulle ha in svarta i skolor och så, då var det ju också ett jävla liv, och det var bara, vad blir det, 70 år sedan ish.
Ja, men det här är ju en sån grej som jag ibland tänker på. När man får skildrat i skolan amerikanska inbördeskriget, så är det ju, nämner man ju slaveriet, och så nämner man, ja, och sen så vann norr och så blev söder besegrat och sen så var det slut med slaveriet. Ja, fast det var det ju inte. Det var ju, segregationen fortsatte ju fram till 1960-70-talet. Alltså det var ju inte, det var ju inte på något vis egentligen slut med någonting. Och än idag är ju spåren rätt tydliga med att det finns ganska ibland sådana här, nere i Missouri och sådana här ställen är det ganska mycket rasism inbyggt i systemet överallt fortfarande. Även om de inte får lov att öppet diskriminera och så vidare. Så.
Nej, ja. Jag menar, sluter. Jag menar, det finns ju till och med intervjuer med den sista slaven som inte, för inte allt många år sedan, tror jag.
Nej, nej, precis. Och sen, ja, precis. Och slaveri är ju på inga vägar alls borta. Det finns ju fler slavar idag än vad det någonsin har funnits. Alltså siffror, det är ju, antalet slavar i världen idag är ju vida högre än de var under den här tiden. Det är ju,
ja, jag menar USA. Men ja, det är att nu har slaveriet flyttat till delvis Afrika och delvis Östasien, arabvärlden.
Ja, och i Indien, det finns sexarbetare överallt. Så att, och det är ju sexarbetare de är idag i regel. Eller står och jobbar i sweatshops någonstans. Eller
bygga hus i arabvärlden.
Ja, USA har väl fortfarande en hel del människor som man kan betrakta som kanske inte har helt fritt och bra. Jag menar, illegala
mexikaner och så.
Ja, precis. De har väl inte alltid så lätt i USA, kan jag tänka mig.
Nej, och dessutom finns det ju tillägget att inlåsta är väl fortfarande behandlade. Alltså fängslade personer har mindre rättigheter här för mig i konstitutionen.
Ja, de har väl inte rätt att rösta, har jag för mig, till exempel.
Så att det står ett undantag, tror jag, till och med i den här emancipationslagen, att detta gäller fångar, typ.
Nej, precis. Tror jag. Ja, nej. Så det finns lite grejer kvar att jobba med i världen, kan man ju säga.
Men ska vi ta talet lite? Jag tycker strukturen är fin. Han börjar liksom med den här klassiska four score and seven years ago.
Ja.
Lite så här, han etablerar vart vi befinner oss, vad vi ska göra, det vill säga inviga kyrkogården. Och sen går han in på att vi kan inte egentligen helga kyrkogården, för att det har de gjort med sitt blod. Vi kan inte säga något om det, liksom.
Ja.
Och sen går han över till, vi måste fortsätta slåss för, ja, det vi slåss för, att ett fritt land, den klassiska slutet, of the people, by the people, for the people. Så det är liksom en, det här har hänt, här är vi nu, hit ska vi, kan jag säga. Ja. Klassisk retorik, eller?
Ja, det är ju klassiskt i den bemärkelsen att då kanske man ska komma ihåg att han är ju den som delvis är först med många av de här grejerna, och sen har det använts av många andra, för hans grejer har ju återanvunnits av många andra politiker i politiska tal och så vidare sen efterhand. Så att, jag skulle inte vilja säga att han direkt tog en massa från en massa andra, för på den här tiden var det ju lite mer ideal att man skulle hålla lite mer grandiosa tal, kanske.
Fast det är lustigt att jag hittar en, han kan ha blivit inspirerad av ett tal av en gammal grek på typ, ja, när de var stadsstater, som hörde en liknande tal. Det finns, han pratar också om att vi kommer härifrån, vi är tenare, vi är fria, hurra, liksom.
Ja, alltså gammal klassisk retorik från Rom och sånt är ju ganska, den är väldigt rakt på sak också. Den är inte så mycket... Alltså, det är inte så, den är inte så ordrik alltid heller. Den kan vara väldigt konkret och tydlig, därför att det i, blir du för ordrik så blir det ju ofta så att poängen går förlorad i koncentrationsförmågan, kan man ju säga. Det är ju därför det är sällan är speciellt bra att stå och hålla långa flera timmars tal, därför att folk slutar lyssna. Det har ingen betydelse hur bra du är på att stå där och vara karismatisk. Så det, det är ingen vinnande grej att stå som Castro gjorde i 6 timmar och hålla tal. Sex timmar höll han något tal, politiskt tal en gång.
Jag antar att man var tvungen att sitta kvar också.
Absolut var det nog det. Det var nog inte frivilligt att lämna det. Utan jag kan tänka mig att även om du inte har någon koncentrationsdiagnos och så vidare, så är nu efter 2 timmar tror jag att det är, man tappar nog en del av stinget och lyssnar vidare.
Du, jag skulle bli kissnödig som en stor elefant.
Efter 2 timmar. Det är helt absurt. Nej, så på det här viset tycker jag att det här är ett perfekt tal. Jag tycker det är också coolt. Han börjar ju med det här berömda då, 4 scores and 7 years ago. Vet du varför han gör det?
Jag har läst att han fick det från en bibelvers som pratade om
4 scores. Men varför han väljer det, liksom?
Antagligen för att han vill återknyta till Amerikas historia av frihet, presumably.
Han vill ju göra en koppling tillbaka till formandet av nationen.
Just det han säger, the new nation conceived in liberty.
Ja, och det är därför han använder sig av det här språket, gå tillbaka i tiden och... Ja, men du gör en koppling där man räknar på ett sätt som man inte ens på 1860-talet så var det någon som... Alltså det här sättet att räkna med score, det var ju i princip utdött på 1860-talet. Så det är inte så att han är tidsel, utan han gör en koppling bakåt i tiden med hjälp av detta för att skapa en förankring. Det vet ju både du och jag vad det här systemet bygger på. Du hade precis läst på om det, så du kan ju... Det här sättet att räkna är lite udda och roligt.
Ja, score. Det stavas som poäng på engelska, men det kommer ifrån fornordiskans skåra. Mm. Som är att skåra en träbit när man räknar sig får eller kor. Ja. Det var viktiga på den tiden. Så att jag har 1, 2, 3, 20 får. 1, 2, 3, 20 får det till. Liksom.
Det är ju, precis, det är 20-tal man räknar i. Ja. Och det vet vi ju några som fortfarande gör. Eller hur? Nu får han fundera. Men jag kan berätta annars. Det är ju danskarna. Danskarna räknar ju på det här viset fortfarande. Precis. Och där heter det snes istället. Ett snes är 20, 2 snes det är 40 och 3 snes är 60 och så vidare. Och så här räknar man i teorin upp till 100. Men man säger inte det om 100. Utan 100 säger man 100, precis som vi säger 100. Men i systemet kan man säga fems. Alltså 5 snes. 5 stycken snes.
Ja, okej. Okay.
Och för då kunna... Alltså alla de här jämna grejerna är ganska enkla att komma ihåg. Alltså att det är bara att lyssna på vad de säger. Säger de firs, det är 4 snes. 30 och så vidare. Du vet, man räknar antalet snes helt enkelt. 1, 2, 3, 4, 5 snes finns det. Men det kanske finns fler, jag tänker efter, men jag tror inte det, jag tror man räknar upp till 100. Men och sen så då är det ju mellangrejerna som gör att man, svenskar och alla andra sitter och tappar hakan. Det är ju det att man säger ju halvfems till exempel. Och vad är det då? Jo, det är ju 90. Det är alltså en halv tre, det, man tar bort en av de här snesen, gör den halv och tar bort den från fems, då har man 90 liksom. Halvfems är 90.
Just.
Halvfirs är 70.
Och så vidare. Vi har ju pratat etymologi, det finns oftast systematiska ljudändringar. Ett ljud blir till ett annat, man säger K istället för B eller något. Ja. Tror du att snes och skåra har på något vis morfat ihop ett från den andra?
Jag kan inte säga det alls. Jag vet inte, eller det här bara är, det är så länge sedan så att du vet, det har tagit olika... Det finns ju sådana här gamla grejer som vi inte säger alls samma som svenska och... Vi har helt egna ord för vissa grejer som vi inte alls delat. Alltså, vi har delat en gång i tiden, kanske.
Jag tänker att danskarna har ju blivit påverkade av holländskarna och tyskarna. Ja.
Och vi har ju påverkats jättemycket av tyska och vi har påverkats av fransmän och vi har påverkats av allt möjligt här. Mm. Så att oftast är väl... Det är inte alltid, ibland är danskarna äldst, ibland är vi äldst med uttrycken. Mm. Jag för mig att svenska överlag är ett äldre språk än danska. Alltså mer OG, så att säga. Men att det finns många danska uttryck som är alltså äldre. Jag tror att fönster, som vi säger i Sverige, danskarnas vindue, alltså vindöga, window på engelska då, som de snodde av vikingarna. Det är ju det är ett klassiskt exempel. Jag tror det är äldre än vårt fönster. Tror.
Jag vet att Island säger något liknande vindöga faktiskt.
Så. Ja. Nej, men, så att det, men så här är det ju. Och sen så vet jag att rolig, det är ju den klassiken som danska och svenska blir allt förvirrade av. Men där kommer jag inte ihåg vem av oss som är äldst. Om det är vår tolkning eller danskarnas tolkning som är äldst. Men att det skedde ett skifte efter ett tag där vi delade på oss, så att säga.
Och sen händer det ju att ord som låter exakt lika kommer från helt olika bakgrunder, så det kan vara en slump också.
Ja, men det gör inte detta här, det gör inte de här. Rolig är ett exempel på ett ord som faktiskt har skiftat betydelse. Om det är hos oss eller danskarna kommer jag inte ihåg just nu. Men nej, det är roligt med det där. Så att danskarna jag skulle bara, du vet, jag skulle bara väcka till liv mina minnen om det här, och så skulle jag bara kolla med vad farbror ChatGPT sa om det här. Och då frågade jag ChatGPT följande fråga i häromdagen. Är det så att det här systemet att räkna med skor, är det samma system som danskarna har att räkna med? Jag bara ställde den frågan bara för att se vad ChatGPT skulle svara. Smidigt och enkelt, tänkte jag. Då svarade ChatGPT, nej, danskarna räknar med 10-tal. Nej, det gör de inte, ChatGPT. De räknar faktiskt med 20-tal också, precis som de
men
där.
Du, så, men jag vet inte att inte ens AI klarar av danska, så det är faktiskt
nej. Förlåt, och det är att jag fick ju då berätta för ChatGPT att nej, du har fel. Det är ju faktiskt att de gör det. Och då svarade ChatGPT, ja, du har rätt. Jag ber om ursäkt. Vet bara, så, man kan övertyga ChatGPT om vad man vill, bara man har, med en fas säger någonting till den att du har fel, så tar den till sig det och...
Men det stora problemet med AI är att den har inget självmedvetande, så att den vet inte vad någon...
Nej, jag vet att den inte vet. Men det känns så roligt. Det känns som att man pratar med världens mest självsäkra person som när man då korrigerar den bara jättelyckligt tar emot den nya informationen och säger ja, du har helt rätt. Liksom. Ja.
Som en labrador i AI.
Det känns som att prata med en jättelycklig hund hela tiden, det gör det.
Ja, men tillbaka till talet.
Ja.
Jag gillar ju speciellt, alltså rent retoriskt, mittenbiten när han säger att i en större mening, nu fulöversätter jag lite, så kan inte vi consecrate, helga denna mark, utan ingen kommer att minnas vad vi säger, det var lugnt, men utan det som spelar roll här är att folk har dött och slagit och sen går över till det viktiga för nationen. Men det känns liksom, där bygger han upp en sån här soldathyllande med all rätt fördel. Jag misstänker att det har varit lite applåder då. Det är lite oklart. Vissa tidningsartiklar säger att de applåderade, vissa säger inte.
Nej.
Men jag antar att de som stod där varit lite känslofyllda i vart fall.
Ja, absolut. Jag kan, och som du säger innan, det här är ju riktat. Han var ju skicklig på att få det låta som att han riktade till alla i Amerika och inte bara till nordstaterna. Så att, ja. Och det kan jag tänka mig också vara en sån här vattendelare, att det inte alla som uppskattar det mitt i kriget, så att man håller på och bejakar någonting som kan vara lite...
Nej, de vann ju inte för en...
Två år senare. Det är två år senare,
ja. Dessutom hade ju dött, som sagt, eller dött eller skadats typ 30 000 på vardera sida, så det var ingen...
Och det är ju bara det är ju bara det slaget.
Ja, exakt.
Sammanlagt så dog det väl en halv miljon.
4 dagar eller något.
Ja, precis. Det var ett blodigt slag. Det finns ju filmatiserat. Det är en massa mer eller mindre bra...
Jag hittade väl riktigt ett hemskt bild som heter typ krigets frukt eller någonting, och så ser man soldater från någon sida ligga och ser alldeles inte levande ut, man säger så.
Ja.
Den är väldigt, det är svårt att beskriva, men den är väldigt tung.
Ja, det här är ju ett av de sista, eller ett av de första, förlåt, skyttegravskrigen, har jag förstått så, på många sätt.
Ja, det för den här Pickett's Charge där sydstaterna rusar framåt, då blev de riktigt nedskjutna. Men det var inte enda tillfället. Det dog ju typ en ovanlig mängd generaler och annat flest också, inte bara soldater.
Ja, precis. Ja, så nej. Det är en brytpunkt när man går från gammal krigsföring med kolonner som ska dirigeras på ett papper till att man faktiskt försöker vinna kriget på riktigt istället med vad är egentligen smartast grejen att göra.
Vi hade ju haft gevär eller liknande och kanoner ett tag, men här var det liksom verkligen full out. Fullskaligt våld på det, i den måtten.
Ja, precis. Ja, nej, det är brutala grejer som man får hoppas att de undviker att upprepa igen. Ibland undrar man i USA, det finns ju många sådana secession dårar som fortfarande vill bryta upp landet i två delar liksom. Så att,
jag tror inte, de skulle ju inte ha en chans.
Nej, det tror jag inte.
Om de skulle vinna så kommer de att förlora på det, så det spelar ingen.
Det som skulle vara lite oroväckande, det är ju om någon gruppering i amerikanska militären får för sig att stödja ena sidan. Då är det lite otrevligare. Ett gäng generaler i Texas eller någonting får för sig att...
Jag tror de har tänkt på det faktiskt. Jag förstår hur du tänker, men amerikanska militären är ju väldigt sådär att du tillhör militären nu och presidenten och tänker inte på något annat. Men du har rätt, det skulle vara en katastrof faktiskt.
Ja, jag är lite sådär bekymrad också. De har ju samtidigt lärt sig i USA ganska hårda vägen att man får inte lov att bara följa order blint. Det är ju en sån här grej som skiljer dem från många andra krigsmakter, att de har ju väldigt tydliga... Ja.
Deras ed säger väl att konstitutionen är där de är först skyldiga plikt, så att säga.
Och aldrig följa order blint, helt enkelt. Det vet jag, en sån grej som de fått itutat sig ganska hårt. Så att, det är ju det där, att om du får order till ditten eller datten och du inte gillar det, så kanske de skulle kunna få för sig grejer igen. Alltså, det räcker ju med som sagt ett par generaler få för sig att Nej, nu har vi en felaktig president här. Som inte
Men det har ju sina fördelar. Du minns väl han Petrov på ryska sidan?
Vem tänker du på nu?
Jag minns inte vad han hette förnamn, vilket jag borde kunna. Det var ju under kalla kriget när Ryssland fick signaler om att USA hade skickat iväg alla kärnvapen.
Ja.
En enda person, någonting, Nikolaj, jag vet inte, Petrov någonting, tänkte att det här måste ju vara bullshit. Så han höll sig kall, och hade han inte gjort det så hade vi inte suttit där idag.
Ja, det där var nära världens totala undergång, kalla kriget.
Och verkligen. Inte första gången heller.
Nej, men det var, nej, det är absolut. Men det var verkligen en tid med mycket, mycket fara och färde.
Så jag tänker, det måste ju finnas lite så här, bara för att en general får order om att unleash hell, så måste han ändå kunna tänka själv. Det är på gott och ont, skulle jag säga.
Ja, alltså det är såna här lägen jag hoppas att det finns ett deep state, någonting bakom kulisserna. Alltså om en galen president, inga namn nämnda, får för sig att han plötsligt ska göra någonting, så kan han kanske inte göra hur mycket som helst, även om han på papper ska kunna göra det. Så kanske det finns då hoppas jag att det sitter några sådana lömska typer i kulisserna och går in liksom, lite Illuminati, lite sånt som går in och bara säger, nej vänta nu här, du ska inte få starta ett kärnvapenkrig just nu, för det vill vi inte riktigt liksom.
Ja, jag har ju sinnebilden, kanske inte konspiratoriskt, att det första som händer när man blir president är att man går in i ett rökigt rum med män som inte finns och får berätta dem hur det ligger till. Jag vet inte om det är så.
Du vet, du menar NVO, vad heter det? NWO, New World Order grejset.
Nej, jag vet ingenting.
Nej, du vet ingenting. Nej,
presidenten känner sig väldigt liten om man säger så när han kommer ut.
Ja, men jag tänker också det. Jag hoppas ju också liksom så. Men det är ju ett tecken på att det inte är så. Tyvärr. Det är ju det faktum att vi precis för några år sedan hade en viss herre som inte verkar vara speciellt lätt att styra över och bestämma över säga åt saker och ting. En viss herre som tycker att han är Guds gåva till mänskligheten vad gäller att bestämma över dem. Han är jag har väldigt svårt att tänka mig där med att det finns några större hemligheter. Och finns det hemligheter, så höll de hemligheterna från den här herren också. Alltså, det tror jag faktiskt.
Ja, men alltså det finns ju alltid att han åker förbi en kulle i Texas. Så att, du vet.
Ja, jo, absolut. Men det är också risken, du vet, att göra så idag. I dagens läge, det skulle ju, då blir det ju, pyr det ju i systemet.
Jo, herregud. Jag såg förresten en seriestripp på nätet om det där som sa att det finns inga aliens i Roswell, för då hade den här presidenten talat om det för länge sedan.
Så att... Jag tror också exakt så. Jag tror exakt det. Eller rättare sagt, och finns det, så har han inte fått tillträde till att titta på det. Därför att jag är inte säker på att automatiskt skulle vara den här grejen med män som bjöd in honom i ett rum och berättade hur saker och ting låg till. Jag tror inte det systemet skulle kunna funka, för det skulle vara fullständigt livsfarligt. De kan aldrig veta vad det är för president de har att göra med, så att säga.
De kanske bara tänkte, vi låter den leka, så det löser sig.
Ja, absolut. Och skulle Trump säga, bara så ni vet, jag vet om att det finns aliens, jag har sett dem själva, då skulle ingen tro på det. Det är ju grejen också, det skulle ju vara ganska...
Ja, nej, herregud. Låt oss säga att han inte är världens pålitligaste man.
Å andra sidan, visst, hans, vad de nu kan vara, 40 miljoner fans, de finns ju risken att de tror på honom, vad han än säger. Liksom.
Jo, men vad spelar de för roll? Om du
politiskt gör de ju tyvärr rätt så mycket. Vem är deras presidentkandidat, republikanerna, just nu? Det är ju faktiskt han, ganska alena råden. Ingen vågar säga någonting.
Och ifall någon lyssnar som är amerikan, så idiotförklara just halva Amerika, men det har inget med saken.
Ja, det gör vi, och jag kan väl säga att jag är inte jättefan av andra sidan heller. Jag tycker inte de gör ett suveränt jobb heller. Så det handlar inte bara om att basha Trump enökt, utan i det här fallet så är det ett land som har mycket problem på många punkter.
Men Biden har verkligen mest, jag vill inte säga gaggig, men verkningslös i vart fall.
Ja, och han är inte den fantastiska good guyen heller som naturligtvis. Det har de är mycket bättre på kanske att framställa sig som att de gör bra saker, men det är mycket mer det här, den här kalla, kanske, vad ska man säga, kyliga på distans. Man trycker på en knapp och skickar iväg en liten drönare som dödar någonting istället för att man, alltså, det är mer den där.
Obama var rätt bra på drönare, vill jag minnas.
Ja, han utvecklade ju det mycket. Sen om det beror på att drönartekniken exploderade under hans tid, eller om det var han som, så att säga. Men det var visst, det sägs att han låg bakom en 5000 drönarattack eller någonting sådär. Inte personligen då. Men att han alltså under hans mandattid, så att USA gjorde en i storleksordningen 5000.
Men han var väl lite Trump han också, fast liberalernas Trump. Mycket personlighetskult.
Ja, visst är det så. Och sen tror jag att rent personlighetsmässigt, att det här är spännande tycker jag. Man lätt blir blind av hur en människa är som person versus vad de egentligen står för politiskt. Det sägs ju till exempel att Obama är en väldigt trevlig person på många sätt och vis, men han är jättejobbig i diplomatiska situationer, för han kan inte med att vara diplomatisk. Till exempel. Han har väldigt svårt för folk som inte tycker som honom.
Ja, men det kan jag respektera. Ja.
Medan Trump är ju, sägs vara skickligare i vissa grejer, därför att han är så övertygad om att han är vän med allt och alla och skakar hand med allt och alla, så att han tror oftast att han har koll på läget och sådana vidare. Så att han har ju en förmåga att ändå inte kanske köra över så många som man tror, alltså rent diplomatmässigt.
Nej, jag har ju, han sa ju hela tiden saker som Putin eller någon arabisk största, min bästa vän. Liksom. Den här tyrannen älskar mig.
Ja. Ja, precis.
Det är klart man gillar han om man är, jag vet inte, någon krigsherre någonstans.
Ja, och det är ju också känt till exempel, apropå människor som George Bush den yngre, han sägs ju ha varit jättetrevlig privat, eller varit, han lever ju alla högsta grad, att han ska ha varit extremt trevlig privat. Alla säger att få människor som är mer gästvänliga och sympatiska när du träffar honom privat. Men å andra sidan, sen startade han ju krig i Irak, och där det kanske dog upp mot en miljon människor eller någonting, om man räknar. Liksom.
Ja, den där historien är ju väldigt, vad ska man säga, manufactured, så vet jag, fattar saken utan att ta på mig foliehatten.
Ja.
Så det fanns ingen egentlig anledning att gå in där, om man säger så.
Nej, det var väl inte genomtänkt, kan man väl säga, bästa fall. Förutom att oljan kanske ville styras över.
Jo, men de här massförstörelsevapen har sin frånvaro.
Det kan ju ha funnits, men för att, jag menar, Saddam var ju trots allt, använde ju sådana saker, men nej, absolut. Nej,
och jag tror inte att Saddam var de musikkillen, inte hans söner heller, men... Sen om det behövde dö en massa iraker för den saken.
Man kan ju ibland konstatera att ibland är det helt okej med en diktator som styr. Därför att alternativet är ju ibland inbördeskrig, kaos och så vidare. Syrien är ett rätt bra exempel på att USA var där och nu, ajabaja Assad, du är ingen bra människa, dig ska vi stoppa. Och sen så råkar man indirekt och egentligen hjälpa rena IS-falangen. Och sen så ställer det till sig, så blir det inbördeskrig och sen så... Så går Ryssland in i det hela.
Splitt, och... man säger så.
Ja, det var ju också därför Trump vann delvis. Det är ju en sån grej som inte alla här i väst eller i resten av Europa tänker på. Det här är ju en jättevinnande faktor för att Trump vann valet mot Hillary Clinton. Därför Hillary Clinton flexade ju jättehårt i Syrien och sa att inte en fot ska Ryssland få lov att flyga här över och diktera någonting. Och direkt efter hennes tal så sjönk hennes popularitet med en 10%-enheten och sånt där.
Jävlar.
Det är en sån grej som amerikanerna la märke till, att nej, inte en människa som vill starta krig med Ryssland nu också. Så att du vet, det där är, amerikansk politik är lurigt, väldigt mycket lurigare än vad jag tycker ibland det skildras i svensk media. Vi vill ändå förenkla till att dumma rednecks röstar på Trump för de är allihopa rasister och så vidare, medan de andra snälla bildade människorna ute vid kusterna, de har liksom inga fel för sig direkt.
Nej, jag vet ju att de här rednecksen som du pratar om, de känner sig ofta bokstavligt och bildligt överflygna av lite så här halvsnobbiga kuststatsmänniskor.
Och det är ju, ja, men det är ju så, det är sällan en vinnande koncept att kalla en människa en idiot och tro att du kan få övertyga den om att den ska, ja, du är en jävla idiot. Om man håller på så tillräckligt mycket så kommer ju människan, oavsett vad du säger till den sen, bli tvär och motsträvig. Mm. Och det är ju lite grann den effekten vi har sett med demokraterna. De har kallat folk ute på landet idioter lite för många gånger. Så att oavsett vad de än gör så har de det väldigt svår uppförsbacke. För de har heller inte levererat nödvändigtvis jättemycket grejer som amerikanerna ute på landet vill ha. Då har man ju den här grejen som ligger och pyr, sydstatsgrejen versus nordstatsgrejen. Den är ju så tydlig att det är olika intressen och olika världar. Och demokraterna nu idag är inte jättebra på att hörsamma den här sydstatsvärlden, kan man ju säga, fortfarande. Ja. Men sen är det inte innebär inte att nordstat eller att de andra är bra på det heller. Men du vet, de är bättre på att få det att låta som det. Så att, ja.
Men vad skulle du sa, om vi återgår till...
Ja.
The Gettysburg Address, Gettysburg-talet, eller vad det blir. Kommer du på något tal i, ska vi säga, modern tid, 1900 framåt, som har samma svung, kompakthet?
Jag kan inga tal så, vad de heter eller någonting, de har väl inga namn, men jag skulle vilja säga att som inte är speciellt emotionellt och så vidare, då blir det väl att man prata om sådana här människor som Obama och sådana när de håller tal, för att deras sätt att hålla tal påminner ganska mycket om det här. Jag skulle inte till exempel säga att han påminner jättemycket om det, vad heter han? Martin Luther King, därför att hans är ganska emotionellt tal, hans stora berömda tal. Det är ett annat sorts tal. Också väldigt snyggt, men det är ju betydligt mer känslomässigt laddat, känslomässigt framfört framför i och så vidare. Jag kan inte tänka mig att det var superkänslomässigt framfört av den här långa herren med hög hatt. Han var nog ganska...
Nej, han sägs ju dessutom ha varit sjuk. Och han var sjuk. Han fick senare ett utbrott av rapport som det var ett difteri eller något sånt.
Ja, såklart att det ska vara en så gammal sjukdom som ingen har idag. Inte här i alla
fall. Nej, men han stod tydligen och var svettig och dålig. Sen när han åkte hemma i sitt tåg så lärde han blivit riktigt jävla dålig.
Ja.
Så han hade väl ingen större, vad ska man säga... Nu ska jag ta ifrån tårna direkt.
Nej, det behövdes ju inte på den här tiden. Därför att du vann ju faktiskt val oftast på hur mycket du syntes i tidningar och dina, alltså, så din personlighet var ju väldigt oviktig. Så när radio kom och började dyka upp och bli en faktor, så vet jag att det, folk blev oftast chockade över hur deras presidentkandidater och så vidare lät och sådana saker. Och att det var inte, folk tyckte det var liksom... Ibland liksom helt, alltså den här människan kan ju inte rösta på, den låter ju inte klok. Liksom. Alltså,
nej, jag vet en parallell där, när japanerna första gången, eller de flesta japaner hörde japanska kejsaren säga att vi har förlorat kriget. Då hade de typ nästan ingen hört om dem tidigare, och han pratade en mer arkaisk form av japanska, så det var en riktig kulturkock även i Japan.
Ja, precis. Ja, nej, så är det ju. Så jag skulle vara kul att veta hur han lät, men jag kan ju tänka mig att han lät ganska träig.
Ja, jag tänker med våran kung, fast mer 1700-tal.
Ja, alltså väldigt reserverad. Det är inte mycket starka känslor. Det är inte... Nej, jag har bara svårt att se det. Alltså, det här är en byråkratisk herre, akademiker, väldigt reserverad. Det måste han bara ha varit.
Ja, det går ju historier omkring honom att han skulle ha fällt träd och hållit på. Men han var i vart fall en riktigt skicklig boxare, vad jag fattar. Så han kom inte helt trög.
Okej.
Okay. Plus att han var typ 1,80 eller någonting. Så att han ändå var en imponerande figur ändå.
Ja. Ja. Jo, absolut. Ja, har du något mer att tillägga till talet?
Nej, jag tänker... Vi får bara säga att nästa vecka så byter vi... riktning, kan man säga.
Det gör vi. Det är faktiskt denna veckan. Slutet på denna veckan.
Ja, men nästa...
Precis. Nästa avsnitt.
Ja, precis. Det är inte alltid vi håller oss till vår interna kronologi, om man säger så.
Nej, varför ska det vara enkelt för?
Nej, absolut inte.
Nej. Gud, nej. Men ja, då rundar vi av med Gettysburg-talet, och vi rekommenderar folk att gå in och lyssna på det eller någonting, för det finns överallt, eller läsa det. Det är inte långt.
Kommer ju att lägga ut det på våra sociala medieposter också, det är så kort.
Så absolut så. Ja,
yes.
Men... Då säger vi farväl från biblioteket igen, helt enkelt.
Det gör vi.
Ja, adjö.